God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Ja, alltså jag vet knappt vart jag ska börja. Kära du som lyssnar, om du har hängt med oss under den här veckan så vet du ju att jag har varit ute på en ganska rejäl resa. Idén var ju att under 5 dagar försöka soffsurfa mig från Karlstad till Abisko ihop med er som lyssnar. För utmaningen här var ju då att jag inte hade någonstans att bo. Och jag bad därför er som lyssnar om hjälp. Hittills har detta äventyr tagit mig från Karlstad till Gävle, där jag sov hos Linnea och familjen Bylov-Gradin. Därefter till Umeå, där Magnus och Maggan bäddade upp gäststugan. Vidare till Luleå igår, där underbara Ulrika upplät sin egen säng åt mig, samtidigt som hon valde soffan. Men 04.15 i morse så ringde då klockan. Avfärd mot Abisko. Mitt sista stopp, mitt slutgiltiga mål. En plats som jag bara har sett på vykort. En plats som jag faktiskt har drömt om att se sedan jag var 7 år gammal. Ja, här är jag nu. helt förtrollad dal. Jag sitter på ett ställe som kallas för Fågelkullen. Och den heter det, tror jag, för att det är så himla lätt att se fåglar härifrån. Den utsikt som är inte av denna värld. Alldeles nyss var det strålande sol, sen blev det spörregn, nu är det någonstans mitt emellan, men molnen har slöjat in bergen här som spunnet socker och fåglarna har börjat titta fram. Du, Rickard, har tagit mig hit till denna plats, för du är nämligen min guide här, och alldeles nyss så tyckte du att du såg något. Vad var det?
Ja, det är en hare som springer ner här i deltat. Jag såg den nu som springer runt. Vi sitter och kikar lite grann på fåglar. Det är en del sjöfåglar som simmar runt. Och så har vi lite trastar och lite annat som gästar oss här emellanåt.
Så. Det är väldigt roligt, för det finns en perm här som heter Fågelobservationer. Och där kan man bläddra sida efter sida. Och det är bara art efter art efter art. Och sen så ungefär var 50:e sida så är det någon sur gubbe som har skrivit: jag såg inte en fågel. Fy vad dåligt. Men ja, jag tillhör inte den kategorin. Jag har redan sett många fåglar här.
Ja, precis. Jo, men det är ju lätt här. Det är ett fint litet deltalandskap som mynnar ut i Torneträsk här. Och, ja, ett litet skyddat område för fågellivet. Gynnsam miljö.
Och du och jag, Rickard, vi ska ju sitta här i detta lilla vindskydd under duggregnet och bara njuta av den här utsikten, samtidigt som vi bjuder in alla som lyssnar till Abisko, till oss här ikväll. Alltså det här är ju en väldigt avlägsen del av landet som vi befinner oss på just nu, jag och Rickard. Men samtidigt så är det ju en plats som väldigt många svenskar har hittat till under åren. Så något säger mig att det borde rymmas en väldigt massa anekdoter och minnen härifrån bland er som lyssnar just nu. Ikväll vill vi ha era mest minnesvärda historier från Abisko. Du kanske fick tältbesök av en irriterad björn på Kungsleden. Det är ju Kungsleden som går precis här. En av världens mest berömda leder, hävdade du här, Rickard.
Ja, absolut. Den är väldigt välkänd internationellt. Det kommer många gäster och den har varit bucket list grej för många som kommer hit.
Ja, Rickard berättade om en koreansk turist som hade drömt om den här dagen i 12 år att äntligen få chans att gå på Kungsleden. Det kanske var han som du träffade, du som lyssnar. Du kanske också levde en hel vecka på havregryn på väg mot Kebnekaise när du hade packat fel proviant. Men skador, det är ju ett eget kapitel naturligtvis. Fötter som vrickas, stavar som knäcks, giftiga bär som konsumeras, magsjuka som hanteras och så vidare. Allt brukar ju bli lite mer äventyrligt när man befinner sig på en vandringsled. Och med tanke på hur många som går dessa leder här omkring varje år så borde det ju finnas en hel del spännande stories där ute, som sagt. Jag, som heter Rasmus, och Rickard sitter här i ett vindskydd i nationalparken Abisko. Jag tittar ut över detta makalösa landskap och slås av att det redan känns som att det har varit kanske 50 olika landskap. Alltså det byts om så otroligt snabbt beroende på hur liksom ljuset ligger och hur molnen tar sig in och om regnet kommer och solen. Det är faktiskt helt otroligt.
Ja, men så är det. Det är snabba omkastningar här i fjällen med vädret och så. Sen, ja, men det ger en helt annan atmosfär. Molnen som vandrar över fjällsidan, som du säger. Och, det, man får liksom helt, man kan ibland vara lite trollskt av det. Hur du bara slöjar in och fördöljer vissa grejer och sen spricker det upp och så blir det helt annat.
Jag tyckte det var så härligt förut när du satte dig lite längre bort här och var tyst ett tag och jag kollade bort mot dig och så blev du nästan lite påkommande och sa, ja, jag försöker bara nollställa lite grann, man blir så lätt hemmablind.
Jo, men så är det. Det här är ju hela tiden i, utanför fönstret och i bakgrunden så att man ser ju det och hjärnan kopplar ju av liksom, och det räknar ju med att det finns där och sen får man ta såna här stunder med bara sätta sig liksom, bara känna in det igen liksom, så att det liksom tas fram inte i bakgrunden längre utan.
Nej. Så himla fint tyckte jag. Du Rickard, något som också är fint är ju att vi får besök här nu i vårt lilla vindskydd. En Sofia ska vara inkopplad på telefon tror jag. Jag provar att ropa. Hej Sofia.
Hej.
Hej, hur står det till?
Ja, men det är bra, tack.
Välkommen till Abisko.
Tack.
Hur känns det att vara här?
Det kan nog inte kännas mycket bättre. Det är en av mina favoritplatser som jag har varit på någonsin.
Ja, det är så. Berätta, vad har du för någon liksom erfarenhet som står ut?
Det som står ut är ju en sommar 2012 då jag och min numera make hade planerat en tur. Vi skulle vara ute en vecka, tänkte vi. Och ja, då hade vi förälskat oss något år tidigare i Korsavagedalen som ligger liksom norr om nationalparken.
Ja, men vi hade tagit här inkännande.
Ja, Rickard, Rickard. Mm. Ja, den är så vackert. Och så hade vi läst på ett forum på nätet på den tiden då det inte var så många kommersiella aktörer som kanske styrde och ställde, utan man var inne på de där forumen och läste hur andra hade gått och sådär. Och sen gjorde vi liksom en resplan. Vi skulle vara ute i en vecka, tänkte vi, och hade med oss all mat och sådär. Och hade hört talas om någonting som heter Frippes fall, som då är ett vattenfall där man skulle kunna duscha. Och det där kändes ju väldigt lockande. Vi planerade rutten så att vi skulle liksom, någon av de sista dagarna så skulle vi passera det där vattenfallet. Och det ligger liksom på en av nordsluttningarna på Korsavagedalen, så att det blir solbelyst den där sjön. Och sjön som liksom tillför vattenfallet vatten är inte så djup heller. Så okay, är det bra väder så är det inte så kallt. För annars är det ju, badar man i fjällen får man ju räkna med att det är ganska kyligt.
Ja, Rickard sitter och skrattar här. Han verkar hålla med verkligen. Men ni hade hittat en naturens egen vatten, så här varmvattenberedare.
Ja, men lite så. Vi var ju inte först, utan det här var ju en annan person då, och flera säkert dessförinnan. Men det var ju det som var lite klurigt, liksom lite lockande, att så här, ja, men skulle det leva upp till hypen, eller man ska säga.
Sofia, vi sitter som på nålar här. Alltså, alla som lyssnar nu undrar nog, levde Frippes fall upp till hypen?
Jo,
var det gött att duscha, eller?
Det var gött. Vi hade en hel vecka, alltså ett fantastiskt väder för allt annat än fjällvandring. 25 grader sol, ingen vind. Vi gick runt i ett myggmoln. Det var väldigt vackert men väldigt kämpigt. Och det var kanske 15-16 grader i det där fallet när vi väl skred till verket. Och vi hittade det till slut. Och vi var på väg att ge upp några gånger, men vi hängde i. Jag har aldrig varit så ren när jag har satt mig på tåget hem efter en fjällvandring och luktat så gott. Nej, så men det är alltså, det som...
Jag kan bara föreställa mig. Nu har ju inte jag badat här ännu, men jag har ju stirrat ner i vattnet här i den här jocken och den här kanjonen som rinner här precis bredvid där vi sitter. Och det känns som att jag kunde se liksom 12 meter rakt ner i vattnet, och Rickard pekade så här, titta, ser du där? Ser du där? Och så titta, ja, då kunde man se rödingar stora som liksom värmländska kalvar som bara såg, man såg dem helt klart genom vattnet. Otroligt.
Man är ju, alltså det jag känner med fjällen, det är ju att att jag blir satt lite på plats. Jag tror det är Lars Ullerin som har sagt det om skogen, att man blir satt på plats. Men det är också en väldigt befriande känsla att känna att det där är inte... Alltså jag är på besök och jag känner vördnad inför att få vara på besök och känna liksom att de här fjällen har stått här så länge och förhoppningsvis ska stå här långt, långt, långt efter att jag har passerat den här jorden. Liksom. Så att, det är en känsla som jag inte riktigt har upplevt någon annanstans och som jag mår bra av. Jag tror man behöver i livet ibland.
Det har du så himla rätt i. Och jag tänker ibland på... Alltså skillnaden mellan när jag åker på sån här charter, då kan jag istället ibland känna så här att jag har rätt till ett och annat och det är så all inclusive och jag ska ha, varför står det inte någon solstol här, det ska jag ha. Medan när man åker till fjällen och sådana miljöer, det är liksom man blir ödmjuk och gud vad man behöver det.
Vi fick ett jättebra råd. Ja, vi fick ett jättebra råd från en stugvärd i Korsavagge något år innan när vi skulle försöka ta oss upp. Och han sa så här, kom ihåg att ni kan alltid vända om. Och ni kanske kommer till en situation då ni bör vända om. Och det var också en så här, det bär jag med mig också. För det är någonting som man inte riktigt kanske erkänner för sig själv. Eller inser att det faktiskt, ibland är det bästa beslutet. Det är att inse att nej, men vi ska inte fortsätta här. Men jag tror att det är också en...
Du kan alltid vända om och du kan alltid börja om igen sen dessutom. Ja.
Mm. Men det är också någonting som jag tycker liksom fattas lite om jag tänker på mitt vanliga liv och kanske på sociala medier och liksom vår samtid. Att det, vi ska bara framåt, framåt, framåt. Och ibland så tror jag att man behöver liksom tänka till lite. Så här, men man kanske ska vara på väg åt rätt håll då om man ska kötta på. Liksom.
Alltså Sofia, det blev filosofiska rummet här plötsligt.
Ja,
är det för att vi sitter här i Abisko, tror du, Rickard?
Det kan
eller?
Behövas ibland.
Jo, precis. Jo, men det är lätt att bli lite eftertänksam och reflektera över saker på fjällsidan. Och, ja, men jag kan nog hålla med i mycket. Det är viktigt att känna sig liten emellanåt i det stora sammanhanget. Det känner jag själv också. Det är en stor dragningskraft här. Man saknar fjällen ganska fort när man kommer ifrån.
Vi tar med oss dessa klokskaper, Sofia, och jag är så tacksam att du hörde av dig. Jag hoppas att du får duscha under det klara vattnet från fjällen igen.
Ja, det ska jag. Det var väldigt hårt i huvudet, måste jag säga, men det var väldigt roligt.
Ja, det låter bra. Sköt om det nu.
Tack så mycket. Ha det bra.
Hej då. Rickard, du berättade ju tidigare att du går ibland, alltså veckor i sträck, följer med folk ut och kanske när de siktar mot Kebnekaise och sådär. Hur ofta är du ute så där länge?
Ja, men det brukar bli i alla fall någon gång per säsong och det är väl en vecka ungefär vi är ute ganska precis. Så att både vintertid och sommartid så kör vi dem och det är... Ja, men de är härliga.
Man kommer... ja, men jag kan verkligen fatta det. Och jag tror att många som lyssnar får liksom den här längtan, sugen efter att faktiskt ta sig upp hit och testa någon vandringsled oavsett om det blir en eller tre eller sju dagar. Och då tänkte jag fråga dig, vad är det viktigaste man ska tänka på, tycker du, när man ger sig in på ett sånt äventyr? Hur ska man förbereda sig?
Ja, det viktigaste att tänka på, alltså, det är väl... Egentligen är det att hålla, alltså att vilja göra det är det viktigaste liksom, att komma ut. Inte sätta upp för hög tröskel. Det är lätt att måla upp som att man behöver utrustning för 20 000 i dagens kommersiella vibbar som det blir. Så att, egentligen behöver inte tröskeln vara så hög utan komma upp och pröva på. Och så kan man gå en kortare sträcka och man kan bo ganska bekvämt och så kan man ge sig ut på dagsturer och så kan man se vad man får mer smak till och sen gör, ja, men stegra upp det lite mer allt eftersom och lära sig. Det finns många som har erfarenheter.
Så hellre än att ge sig in i de här vildmarksbutikerna och köpa skaljackor och vandringskängor för 8000 kronor, så tycker du inventera garderoben där hemma. Har du ett par gummistövlar? Ja, det går bra. Har du en galonis? Ja, på med den. Det funkar. Har jag tolkat det rätt då?
Jo, men lite så. Men man att börja någonstans. Tröskeln behöver inte vara för hög. Och sen kan det vara värt att liksom, och, ja, men, om man nu vill ha mer bekvämligheter eller ha liksom, så man märker att viss utrustning skulle vara bekvämt att ha liksom, så finns det jättebra att det finns mycket i butikerna, mycket utbud och så. Men man ska inte liksom luras att man måste ha alltså lägga halva lönekontot på.
Alltså jag har ju en modell som är så här att det som jag hade när jag var barn, det är jag trygg med. För jag vet att jag var ute mycket när jag var barn. Så att jag tänker alltså, galon, det är bäst för mig. Bävernylon, det är bäst för mig. Snowjoggers, perfekt. Vad tror du om den modellen?
Jo, men om det funkar så funkar det. Så är man ju ute så länge man känner det bekvämt och med den utrustning man har. Så det är ju, alltså, varför inte? Funkar det liksom, är du nöjd med det? Och sen lär man sig allt eftersom att det, liksom, ja, men det här kanske var smidigare. Och sen kanske man ja, anpassar sig och lär sig nya grejer. Man är ute med sällskap eller träffar folk som har många fiffiga idéer.
Jag har lärt mig mycket klokt ifrån dig hittills. En av de sakerna som du sa tidigare här när vi pratade just om det här och vandring och komma igång och så. Då sa du så här att, nej men... Vandring är egentligen bara en sak. Det är en fot framför den andra och sen så gör man om det igen.
Jo, precis. Höger fot, vänster fot. Och sen är man plötsligt på en helt annan plats.
Ja. Och om man börjar så här, du peppar mig hela tiden när jag märker att det börjar bli liksom lite jobbigt och långt. Då säger du bara, nej det är bara 100-150 meter kvar. Det är aldrig 100 eller 150 meter kvar.
Ja, men snart liksom. Det är, man ska väl inte heller... snöra in för mycket på att allt ska vara som mätbart och man ska ha tider och det ska vara ett visst kilometer och hur snart är vi framme. Ja, men man är här och nu och så kollar man sig runt och så är man snart framme. Det är bara, ta det som det kommer.
Rasmus på radioluffen har ju tagit sig i mål och vi sitter här i en dimmig dalgång eller vad man ska kalla det i Abisko då. Jag och Rickard och även vår lurviga vän här. Vad var det han hette hon nu igen?
Ja, hon heter Selka, en finsk lapphund.
Alltså, jag har haft sån tur med gulliga djur. Hela den här veckan så har jag haft sällskap av gulliga djur. Men Selka tar verkligen priset. Du matar henne här också med något.
Ja, lite torkad kyckling.
De får... Torkad kyckling? Det där med torkad mat, det är ju någonting som jag har märkt. Det, alltså, alla håller på med här uppe. Är det liksom viktigt att ta med sig torkad mat när man går ut på de här vandringarna?
Ja, jo, men så är det väl. Antingen så köper du eller så torkar du själv liksom lite grann. Och det är väl så att man vill väl bära hyfsat lätt. Det blir väldigt tungt om det ska vara vätska och paketerat. Så att torrvaror och sen kan man torka lite själv om man vill spetsa. Om man vill ha lite grönsaker och lite annat. Man kan även torka hela maträtter om man vill. Så att det är ett hett tips absolut om man vill.
Vad är Rickards special? Liksom? Vad är menyn man får om man följer med dig ut på en vandring?
Oj, special. Det kan bli kanske någon pasta och så kan man slänga i med något liksom så här, med någon ostpulver och något så man får lite krämigt. Man kan ju då spetsa kanske med lite tubost och lite annat. Ja, men alltså det kan vara lite blandat. Ja,
nu rinner snålvattnet till här. Vad säger du? Spetsa med tubost?
Jo, precis. Men det är ju ändå något man kan ta med som står sig bra där ute. Ja. Ja, nej, men det är kryddning. Alltså, kryddan här ute är ju faktiskt den fjällluften att vara ute och röra sig. Det är ju, jag brukar inte vara så himla lyxig när det gäller maten, men kanske lite, man kan ta en liten vin med, en lite vinare med. Det kan vara gott om man vill bära lite mer.
Mm. Ja, nej, men jag ser framför mig, precis som du beskriver, att just den här luften, just den här utsikten, just den hungern man känner efter att ha konkat på en väska en hel lång dag. Jag tror man hade kunnat sitta och suga i sig bara en tub med ost och det hade varit fantastiskt.
Ja, precis. En av de bästa som har vi haft en sån regnig dag. Så jag tror jag minns en dag när man åt bara makaroner med majonnäs och grillkrydda. Det tyckte jag smakade underbart gott. Men det var inte så himla spännande när man provade hemma sen.
Nej. Nu ska jag säga hej till Inger. Hej!
Hej!
Hur står det till med dig denna fredagkväll?
Jo, tack, jättebra. Solen skiner här i Floda så det är helt fantastiskt.
Ja, det gör den tyvärr inte här i Abisko, men det är fantastiskt det? Ändå. Nej, ja. Den gjorde det förut.
Okej.
Nej, det är lite regn här, men det gör ingenting, för det är så fint. Nej. Ändå.
Ja, det är det ju. Det är en fantastisk plats att vara på.
Ja, berätta. Vad har du för relation till den?
Ja, det började väl egentligen med vandring då i juni 95. Så att det var vår första vandring, jag och min man Bert-Ove då. Som vi hade bestämt oss för att göra en tur någonstans. Och så hade vi tittat på Abisko och såg att men där är ju jättefint. Och hade hört några andra som hade varit där och vandrat. Så vi tänkte att vi gör det. Vi åkte upp då till turisthotellet där. Och så gjorde vi olika vandringar och bland annat då så var vi ju då till Rallarkyrkogården. Som ligger ju en bit bort där mot Tornehamn. Och där så såg vi ett fantastiskt fint kapell. Och det var ju så vackert allting runt omkring det där. Men det var ju som ett utflyktsmål just det året där. Och sen var vi ju runt på lite annat naturligtvis där med Korsevange och Trollsjön och allt sånt. Men sen så åkte vi hem och sen så tog det några år och sen i början av 99 så började vi prata om att vi kanske skulle gifta oss. Och då ville vi göra det på något lite mer speciellt sätt, inte bara, ja, våra föräldrar var ju lite äldre och vi kommer från olika delar, jag från Östergötland och han är från Göteborgstrakten och vi kände att vi ville göra något för vår egen skull. Och då kom vi på det att varför inte åka till Abisko? Och gifta oss. Ja, så att vi kollade upp det här lite grann då och så visste vi det på turisthotellet. Det fanns ju Dag Hammarskjöldsviten, så den bokade vi in. Och ja.
Fint ska det vara.
Det måste det ju vara när man gör ett sånt tak. Och sen så pratade vi med turisthotellet då som sagt. Och sen var det ju också det här med att vi kollade runt då med... Vi fick en präst ifrån Kiruna då. Som sa att okej, ni kan få gifta er då i Tornehamns kyrka den 17 juni. Jajamän, så det gjorde vi ju då, tänkte vi. Och vi då fick ju hjälp också då av en trevlig tjej där i deras reception där på turisthotellet. För att vi hade ju inga vittnen och så. Och vi gjorde ju det här lite hemligt då. Så att, då sa hon att hennes föräldrar kunde ställa upp som vittnen.
Okej.
Det gäller att ha kontakter.
Ja, visst.
Ja,
men det är också något jag lärt mig här i Norrbotten, att man ställer upp för varandra. Liksom. Det spelar ingen roll vad man ber om för någon tjänst.
Nej.
Ja, det är väl klart.
Ja, men det är så, de är så fina. Det är underbart. Nej, så att vi fixar till det där. Och då kom ju prästen från Kiruna och plockade upp oss då den 17 i sin bil där. Och där stod ju vi då med bröllopskläderna på oss. Men kängorna då naturligtvis, vi skulle ju vandra och det var ju snö och lite geggigt med lera och så. Så vi var ju tvungna att vara förberedda för det. Så det var lite så annorlunda. Men så i alla fall så är det ju en bit när man har parkerat bilen och man ska gå upp till kyrkan då. Och så kommer vi upp där och så hade vi gått en bit och så säger de, ja nu är vi framme, säger prästen då. Sen, nej, säger jag, det kan vi inte vara. Det är inte här vi ska gifta oss. Jo, men det här är Tornehamns kyrka. Ja, men vi ska gifta oss i det kapellet vid Rallarkyrkogården. Och då insåg jag, nej men det går ju inte, det är här. Då, då fick jag lite en chock där. För att för mig var det så att jag hade ju en bild av det. Det var ju så fantastiskt där uppe. Och det kändes,
ja,
det hade
alltså,
en sån stark känsla.
En brud som har bestämt sig hur hennes bröllop ska vara och sen måste ändra sig. Nu är vi inne på farlig mark här.
Ja, det var det ju. Så jag fick ju verkligen då ta ett djupt andetag och tänka att nej, men alltså det är ju inget jag kan göra åt saken nu. Det är som det är och det blir som det blir. Och det blir ju inte allt som man har tänkt sig. Så det var ju bara att göra det här. Så, men det gjorde inget, det var en jättefin kyrka. Det var helt fantastiskt. Och han, mannen där, han spelade klarinett för oss då, både en ingångsmarsch och när vi gick ut. Liksom.
Så och där stod
det var
du
jättefint.
I bröllopsklänning och kängor och sa
ja till
Bert-Olof.
Till Bert-Ove.
Bert-Ove, förlåt. Ja.
Ja, precis.
Ja, men herregud.
Ja, så var det.
Ja, vilket fint minne. Jag förstår att den här platsen har ett
liksom
en extra särskild plats i ditt hjärta då.
Ja, det var det ju. Och just det här att den dagen vi gifte oss var det inget bra väder. Så att vi hade ju då redan förberett dagen innan att ta våra bröllopsfoton. Så vi var ute på en vandring den dagen. Det var fantastiskt. Det var klarblå himmel och så fint. Och så sa jag det, nej, vi måste ta våra foton idag. Det går inte annat. Va? Säger Bert-Ove. Så vi var ju tittade på en liten plats där och så gick vi och kollade hur lång tid tar det att gå hit. Så var vi tillbaka på hotellet där och sen hämtade grejerna ut på fjället igen och klädde om oss där ute. Och så hade vi ju stativ och en självutlösande kamera då. Så att det är också ett minne.
Ja, jag förstår det. Och vilka vykort du gav oss. Tusen tack för dessa.
Det var magiska.
Nu får du ha en underbar fredagkväll också.
Ja, det ska jag verkligen Inger. Ha. Absolut.
Sköt om dig. Tack för att
Detsamma.
Du kom in i vårt lilla vindskydd.
Ja, tack för
och
det.
Och hej då.
Ja, hej.
Vi är i Abisko och nu har vi med oss en Lotta. Hej på dig.
Hej.
Hej. Alltså,
hej.
Vi har ju pratat om detta Abisko hela det här programmet nu och hyllat det och varit så snälla mot den här platsen och detta landskap. Men vi har kanske glömt bort aspekten äventyr och så att säga strapatser. Jag har förstått att du ska liksom hjälpa oss lite på traven där.
Ja, det blev en strapass det här 2013 som jag och min syster med våra respektive ger oss av från Abisko fjällstation med glatt mod. Och vi kommer till första stoppet, jag tror det är Arvidsjaur, jag är inte säker med det här länge sedan. Och där är det lite skyltar på dassen att det har varit magsjuka efter fjällräven race där uppe. Och vi tänker att vi får tvätta oss lite bättre på händerna så här och akta oss. Så vi får vi där och vi lufsar vidare. Lite strapatser, det var frost på stängerna och min man stukade tummen och... Men jag är sjuksköterska så jag spjälar den där och vi fortsätter och trava på. Ja, men han har fjällvarmat många gånger så han klarar sig. Han är skicklig.
Det var inte första tummen han spjälade, den gubben.
Nej, det kanske inte i alla fall första något fallet i alla fall. Ja, men vi kommer vidare och vi sover nästa stuga. Det går bra. Men sen ska vi alltså käka middag på Kebnekaise fjällstation. Vi har det som mål och den dagen blir jag sjuk. Jag har en termos med kokt vatten och jag säger till de andra, håll i väck, jag går själv. Jag går för och det ösregnar, det är iskallt.
Åh herregud.
Vi har allt vad vi kan på oss och jag bara dricker kokt vatten och så går jag undan av olika anledningar för att göra det man måste göra. Med påföljd av att jag kände mig något ofräsch när vi kom fram till Kebnekaise fjällstation. De andra är fortfarande friska. Vi fräschar, vi går ner till middagen. Då ser jag hur min syster och min man bleknar.
Nej.
Och de bryter, vi äter men sen bryter de och min såg och jag sitter kvar lite. Och sen ägnar de hela natten åt att kräka och ha, det kommer från andra hållet också.
Nej.
Ja, det var som en satirfilm. Det var fullständigt från våningssängarna där. Men i alla fall, och vi säger ingenting. Förlåt Kebnekaise fjällstation, men vi säger ingenting att vi är sjuka. Det var ju inte trevligt. Men det första jag gör på morgonen är att gå ner till receptionen och boka 4 helikopterplatser. Till Nickalokta, för vi måste till tåget i Kiruna, för vi ska åka hem till Stockholm och Kalmar. Så vi fick med nåder flyga, och jag kan säga att vi hade inga rena kläder, vi var inte fräscha. Vi fick inte använda headset och mikrofoner, säger den mycket, mycket söta flickan av samisk härkomst. Inga mikrofoner, säger hon, ni får bara använda headseten, för vi smittade fortfarande. Och sen så sover de på Kiruna järnvägsstation hela dagen. Och folk trodde ju vi var blodisa, kan vi säga. Eller var vi var inte färdiga. Men vi kom hem. Men det var, efter det sa jag så här, jag vill inte gå där det är kallt. Nej, och då har vi inte gjort här. Vi har gått andra vandringar. Men det är fantastiskt vackert. Och jag vill ge ett tips när man är ute fjällvandrar. Att man, när man går Kungsleden eller något annat så är den ganska sliten och man behöver stanna upp. Det var en fjällvärdinna som sa till oss, stanna upp en minut då och då, sträck på dig och beundra utsikten.
Ja men visst.
För det är ganska tufft
att gå. Och apropå det där med, som du sa att du hade bestämt dig för att aldrig gå där det är kallt. Det var ju faktiskt något som du var inne på här, Rickard, också. Att det där är faktiskt någonting som man måste tänka på med vädret, eller hur?
Ja, vi var inne lite på tipsen tidigare här. Liksom att det är ju, ja, även om man vill lägga tröskeln hyfsat lågt för att börja och ge sig in, så är det ändå liksom, man ska ha stor respekt för vädrets makter och snabba omslag. Och, det kan bli tufft här uppe. Absolut.
Det kan bli tufft. Och vet du vad, vi gick Jämtlandstriangeln några år innan, och då fick vi det tipset att stanna 5 minuter varje timme, äta något litet, dricka. Och det har hjälpt oss när vi har vandrat mycket. För hur vädret än är, du kanske inte har lust att slå ut ner när det ösregnar, men om du äter lite varje timme så blir du inte så trött som du kan bli.
Ja, just det. Nej, du är fylld av smarta tips här, Lotta.
Ja, men vi har vandrat mycket, men ofta, ja, vi har faktiskt det, och det har varit väldigt, väldigt givande. Och Abisko är ju fantastiskt med Lappfoten och med allt detta man kan få uppleva där. Just det,
men inte för dig då kanske. Inte just för dig. Lite kallt, lite kallt för Lotta.
Just då var det inte skitkul om man säger så.
Nej. Nej, just det, dålig bemärkelse.
Ja.
Oh, du Lotta, tack för att du var med och berättade.
Tack själv. Sköt om dig nu. Detsamma, tack. Hej.
Hej. Det är många som hör av sig här på våra sociala medier och undrar, hur blir det? Var ska du sova i natt? Ja, jag har ju efterlyst någon att sova hos här i Abisko, men jag har faktiskt inte fått något svar. Så jag har varit lite orolig. Men jag tror faktiskt det kommer lösa sig på något sätt. STF har någon turiststation här. Jag får säkert... Ni behöver inte vara oroliga för mig. Det kommer gå bra. Så kan vi säga helt enkelt. Men detta är som sagt min sista kväll på den här radioresan. Rasmus på Radioluffen. Nästa vecka så står en ny programledare vid mikrofonen. Och ni har säkert hört honom i en rad olika sammanhang i sommar, misstänker jag. Radiosporten eller kanske Karlavagnen eller Söndag i P4. Vi säger hej till Adrian Alebo Andersson.
Hallå Rasmus på fjälltoppen.
Ja, hej Adrian i Stockholm, direkt från Stockholm. Vi är ihopkopplade här. Hur står det till?
Jo, jag befinner mig inte i ett vindskydd. Och den enda frågan som ringer i mitt huvud är, varför gör jag inte det? På sättet du och Rickard målar upp er tillvaro just nu. Där vill man ju vara.
Eller hur? En ganska lustig detalj när man åker tåg upp hit, förresten, inser jag nu, är att på varje sån här station så har de liksom gjort väldigt tydligt att man rör sig längre och längre bort från Stockholm. Bastuträsk, då är det så 765 kilometer från Stockholm. Och så är det liksom mer och mer, och nu är det uppe i Abisko, 1250 kilometer från Stockholm. Det känns som att de vill signalera något med det här.
Ja, det är vad man kallar en unique selling point, tror jag.
Ja, eller hur? Men du, alltså, nästa vecka, då tar ju du över stafettpinnen här i kvällspasset. Hur känns det?
Det känns helt fantastiskt. Vad roligt det ska bli att få höra en massa historier och verkligen få lära känna kvällspassets lyssnare. För er känner jag ju faktiskt inte riktigt än. Nästa vecka blir ju också sista regelrätta sommarveckan med kvällspasset. Hösten väntar ju någonstans där med varma tröjor och stora tekoppar precis runt hörnet. Så nästa vecka tänker jag ska bli veckan när vi riktigt kramar ur det sista ur sommartrasan. Och jag hoppas så många som möjligt vill ta del av den urkramningen.
Gud vad härligt. Det blir maximal sommar. Det blir solglasögon på, det blir Hawaii-skjorta, det blir Bermuda-shorts på Alebo Andersson, är det så?
All sommar vi inte har somrat tidigare i sommar, den ska somras nu. Det är mitt absoluta mål.
Ja, vad bra. Underbart. Låter fantastiskt. Jag kommer maxa sommaren med dig framför radioapparaten istället då. Men ja, jag hörde att du är också på gång att resa bort från Stockholm. Vart blir det bär av för dig?
Ja, i talande stund så ser jag faktiskt min resväska stå packad. Flyttlasset går från den här härliga sommaren som jag har haft i Stockholm. Jag är ju, som ju precis alla hör, inte stockholmare från början, utan har bott här för att helt enkelt grotta ner mig i allt vad den här idrottssommaren har erbjudit. Men nu går flyttlasset i, ja, vad är det nu? Om 4 timmar, lite knappt, så går nattåget som ska ta mig mot sändningarna nästa vecka. Så där sover jag i natt.
Oho, vad spännande. Men ja, då kanske vi syns på västkusten nästa vecka, oavsett vilket. Lycka till, hör du.
Oh, jag hoppas verkligen vi ses. Stort lycka till med luffandet tillbaks.
Ja. Miljön har ändrats här i vårt vindskydd. Den här dimman som låg så tät över vattnet, den har lättat och den har stigit. Återigen ser man bergsluttningarna på andra sidan och alla nerfarter av vatten, små bäckar, det ser ut som smält tenn som rinner från bergstopparna rakt ner i... Alltså det är vackert. Och du var inne på det här, Rickard, lite grann, att alltså många som kommer upp hit blir lite chockade.
Ja, precis. Det är inte alla som känner till att vi har sån här vacker natur i Sverige, eller liksom just på det här sättet. Många blir chockade, eller chockade, blir överraskade. Man har inte riktigt väntat sig den här typen av intryck som man får. Och det är ändå ganska lättillgängligt. Även om det är lika långt hit som till Alperna från Stockholm, så är det ju en väldigt vacker plats. Och om bara allting med resorna går som det ska, så är det bara ganska lätt att ta sig hit.
Ja, jag vill verkligen slå ett slag för det, alla ni som lyssnar, som har känt er lite inspirerade och peppade av de här berättelserna som vi har hört. Gör slag i saken, vet jag. Du hade ju ett tips på en årstid som ganska många har glömt bort här uppe, och det är ju hösten, eller hur? Att vi skulle börja tänka lite grann som finnarna.
Ja, precis. Ut och höstvandra lite grann. Det är inte så himla vanligt, att det blir ganska lugnt här, vilket på ett sätt är skönt för många, att det blir större ytor liksom efter semestersäsongen. Men med färgomslagningen som blir då med allt från knallrött, orange, brandgult och grönt fortfarande, fjällsluttningarna lite lätt florsocker på. Det blir superfina dagar här på hösten, så det kan jag varmt rekommendera. Myggen är också borta, så att det kan slå ett varmt slag för att det är läcker tid att vara här uppe.
Ja, det tycker jag vi gör. Vi slår ett varmt slag för höstvandringen, ni som lyssnar. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara. Alltså, tusen tack alla ni som på olika sätt hörde av er, och ett extra varmt tack till Lasse och Berit i Karlstad, familjen Bylov-Gradin i Gävle, Magnus och Maggan i Umeå och Ulrika och Angelina i Luleå. För tack vare er så tog jag mig utvilad hela vägen hit till Abisko. Det återstår ju en sak för mig. Längst ner i resväskan så har det naturligtvis legat två burkar hallonsoda med bubbligt rött innehåll här då. Det är ju fredag, vi ska ta helga, och vilken helg vi ska ta! Jag har gett dig en här också, Rickard, så vi öppnar den ihop här. Ja, det är bra! Nu, så! Det här går ut till alla er som har lyssnat och peppat den här veckan, och alla ni som på ett eller annat sätt deltagit och hjälpt oss att göra det här programmet. Ni är världens bästa lyssnare, vi älskar er. Tusen tack! Tack till dig också, Rickard. Nu tar vi och tar oss en tur och utforskar den här magiska naturen lite extra.